Börssnack med Hansén och Olavi. Och det är jag som är Erik Hansén och jobbar som marknadsstrateg på Neurocont.
Och jag heter Jonas Olavi, är allokeringschef och fondförvaltare på Alpcot.
Ja, du ser pigg och glad ut.
Men jag är pigg. Jag motionerar mycket och försöker hålla hjärnan frisk i de här tiderna när det är mycket att fundera över. Och det här kommer vi såklart prata mer om senare.
Mm, verkligen. Och det är då torsdagen den 17 mars som vi spelar in där, och vi har kommit till avsnitt 158. Mm. Och det är IG som står bakom Börssnack, tradingmäklaren IG, med huvudkontoret i London, en global aktör. Erbjuder allting från aktier, aktieindex, råvaror, kryptovalutor, räntor och så vidare. Så att där kan man gå in och läsa mer. Gå in på ig.com för att läsa mer där. Och öppna ett konto om man inte redan har det. Men glöm inte att all handel såklart innebär risk. Så att det gäller att läsa på ordentligt. Mm. Vad har vi på dagens agenda?
Det har hänt otroligt mycket. Och frågan är om det var en kapitulation som hände igår. Jag tänker på Putin, jag tänker på Xi, jag tänker på Fed.
Fed kapitulerar, menar du?
Ja, lite grann från en ganska försiktig policy att nu får man sätta ner foten och jobba med det man ska jobba med. Men vi kommer prata mer om det, men vi har en fantastisk gäst som ska hjälpa oss att reda ut en hel del av begreppen. Jag vet att personen i fråga har precis uppdaterat sin strategirapport för liksom global handel, hur man ska vara positionerad och så vidare. Så det blir väldigt intressant.
Mm. Och vem är gästen?
Det är Robert Ohlstrand från Swedbank, starka man och aktiestrateg.
Tackar.
Ja. Kul att du är här.
Ja, tack.
Du har varit med Börssnack tidigare?
Ja, det var ett tag sedan. Men ja, det var tror jag, i början av programmet, tror jag, om jag inte minns helt fel.
Just det.
Mm. Och då var inte jag med?
Nej, jag hoppar in istället för dig då om jag inte minns helt fel.
Just det. Ja, det är mycket som händer här. Mm. Hur är banken? Är det full fart?
Ja, men det har varit extremt mycket att göra såklart. Mycket att hantera. Många som är oroliga. Vi försöker hålla oss uppdaterade på vad som händer och komma ut med vårt budskap. Så det är mycket det handlar om. Många som sliter och drar i oss helt enkelt.
Just det. Så att det kommer vi prata mer om idag då. Men först, lite fem snabba.
Absolut.
Börsen högre eller lägre vid årsskiftet?
Ganska svår fråga. Jag kan tänka mig att någon gång under året kommer det stå högre än vad vi gör nu. Men jag är förhoppningsfull, så att om jag måste välja något så hoppas jag på högre.
Om du ska välja en marknad och du får två att välja på, USA eller Europa i år, var har du i så fall tjänat mest pengar, tror du?
Året till slut så tror jag nog att USA kommer stå som vinnare, men jag tror att Europa kanske kommer tillbaka under senare delen av halvåret. Mm. Det låter jag inte vara helt omöjligt. Mm.
Många tillväxtaktier som har fått ordentligt med stryk här under 2022. Om vi blickar framåt under året här, tror du på att de kommer att kunna gå starkare än till exempel värde? Eller är det fortsatt värde som du kanske...
Marknaden har ju flipfloppat här emellan då. Värde hade ju lite fördel här under början av året. Vi har ju resonerat under ganska många månader här att man ska ha en relativt balanserad exponering, för vi ser att marknaden tenderar att byta fot så himla ofta. Så att det är lite så vi resonerar. Så att jag tycker att man ska stå i båda lägena i det här fallet fortfarande.
Vettigt.
Och då kommer frågan också, småbolag har fått väldigt mycket stryk. Kommer de få en turnaround kid utveckling här, eller är det stora bolag som kommer att stå som vinnare i år?
Jag kan tänka mig att volatilitet i de mindre bolagen kommer att vara ganska hög kontra de stora bolagen. Men om det är så att vi går mot en lite jobbigare konjunktur framför oss, att det är lite mer slitningar i tillväxten. Stora bolag har ju generellt sett bättre muskler att hantera en sån miljö än de mindre bolagen. Generellt sett starkare balansräkningar med mera. Större exponering mot andra marknader som kanske ser bättre ut helt enkelt.
Mm. Mm. Och du nämnde tillväxten där. Vad tror du här? Tror du att Sverige kan inleda en recession här redan under 2022 eller kanske nästa år?
Ja, men det är väl den stora frågan alla brottas med nu. Hur djup kommer den här dippen bli då, om det blir mjuklandning eller recession? Jag tycker att vi har ju ganska bra förutsättningar, ett bra utgångsläge. Vi var ju redan prognostiserat en tillväxt klart över trenden, så vi har lite fallhöjd. Så att, jag är optimistisk här då, så att jag säger att vi klarar oss. Vi kommer säkerligen också få se lite mer finanspolitisk stimulans som kommer hjälpa till.
Det låter förhoppningsgivande. Då kör vi.
Då kör vi.
Börssnack med Hansén och Olavi.
Ja, Erik, som jag nämnde där så var ju frågan om det var en kapitulation som hände här igår då, när Fed, Xi och Putin ändrade sig på något sätt i alla fall. Vad tycker du? Är det en tillräcklig impuls för att mota Olle Grind och få en liten ljusare börsutveckling framöver?
Nej, men det är svårt för Fed att göra någonting annat än att börja strama åt nu. Det måste göra det. De borde ha gjort det för länge sedan. Och de ligger lite grann efter. På bollen helt enkelt. Inflationsimpulsen har ju tagit ordentlig fart här nu med allt som hänt på den geopolitiska agendan. Så att vi har en stark impuls, visserligen så är det en hel del råvaror som har kommit tillbaka. Men oavsett så är det en väldigt stark inflationsimpuls. Fed behöver strama åt, samtidigt så ser vi att tillväxten decelererar. Faller från höga nivåer som vi har pratat om här tidigare. Så att deras utmaning är ju att inte knäcka ekonomin samtidigt som de behöver få ner inflationstillväxten då. Så att det är fortsatt väldigt stora utmaningar för Fed. Förmodligen större utmaningar idag än vad de hade för några månader sedan.
Och det är ju fortfarande inte tal om quantitative tightening, utan det är ju normalisering. Så man kommer tillbaka till någon typ av jämviktsnivå. Men samtidigt så är ju de finansiella förhållanden utifrån ett indikatorperspektiv negativa nu redan i USA. Så att man kan ju tänka sig att det kanske inte behövs så många räntehöjningar för att bilden kommer se mer åtstramande åt om man får en negativ impuls, det vill säga bra för oss konsumenter, men negativ impuls på inflationen då. Att man drar lite grann i plånboken när räntorna håller på att stiga. Till exempel 30-åringen som man finansierar sitt bolån i USA ligger ju på 4,30-4,40 någonting sånt där och startar året på 3%. Så bara det är ju en åtstramande effekt. Det blir mindre i plånboken att handla kylskåp för eller vad man nu ska handla då. Och nu är det kanske liksom after covid, så att nu ska vi konsumera i kapp biobesöken och restaurangbesöken och semesterresan och sådär.
Vi ser till exempel, det kom in data här i veckan, Homebuilders Index från USA som fortsätter att falla. Och det pressas ju av bland annat det du nämner där, att liksom förväntningar på räntehöjningar. Sen är det även lite leveransproblem av timmer högre, byggkostnader och så vidare, som tynger liksom sentimentet på husmarknaden i USA. Och husmarknaden i USA, det är en väldigt stor del av ekonomin då. Så att vi ser nu en hel del, inte bara så här sentiments framåtblickande enkäter som faller, utan även hårddata som kommer in i USA fortsätter att falla tillbaka, konsumentförtroendet och så vidare. Så att ja, det är en tuff tid. Samtidigt så kan man ju argumentera för att många av de här tekniska sentimentsindikatorerna, allt från AI, jag har alltid svårt för det, NAIM Exposure Index, de här enkäterna som är lite mer långsiktiga. Många av dem där är på ja, låga nivåer. Om man kollar de senaste 10 åren. Men frågan, när ska man gå emot dem? Om man jämför den här som man säger, botten i marknaden som fick här 7 mars mot coronabotten. Vad är skillnaden idag mot då, våren 2020? Våren 2020, det är liksom botten på cykeln. Vi vände upp sen. Gick från väldigt låga tillväxttal till att det blev mindre dåligt. Det vände uppåt. Centralbankerna gick in med massiva stimulanser. Idag, då faller tillväxten från höga nivåer, samtidigt som centralbankerna inte kan vara där längre och ge stöd till ekonomin, utan de behöver tvärtom, de behöver strama åt. Så att det är en helt annan situation.
Den enda centralbanken som ju faktiskt nu stimulerar, det är ju den kinesiska. De ligger ju i en annan konjunkturcykel, och med tanke på att de har jobbat hårt med sin fastighetssektor där det var väldigt upplåsta värderingar och liksom byggen som var väldigt opportunistiska, så har man ju kommit någonstans till vägs ände. Vi har sett att liksom obligationer har imploderat i de här high yield-segmenten på den kinesiska fastighetsmarknaden. Det har varit stor oro på börserna. Flera indikatorer pekar på väldigt låg efterfrågan, till exempel på nya lån. Det är nere på många års lägsta. Och det här har ju nu då i dagarna fått kinesiska regeringen att ja, de kommer ju aldrig säga att de panikerar, men nu tar man tag i det här då och stimulerar mer. Man kommer vara mer, ska jag säga, supporterande på fastighetsmarknaden. Man gick ut och sa till finansiella institutioner, nu är det dags att köpa aktier. Och vi fick en enorm impuls efter urladdningen. Det var ju en riktig ursköljning på kinesiska aktier senaste en-två veckorna. Och så kommer de mot impuls då. Man brukar ju säga att man ska handla med staten eller regeringen och inte emot. Och det brukar funka just i kinesiska termer. Och det är ju den näst billigaste marknaden där ute. Den billigaste är ju av förklarliga skäl Ryssland. Men det är ju uninvestable. Däremot Kina kanske kan bli en liten comeback i den här fasen.
För modellen som vi på Neurocon tar för just de här olika marknadsregimerna, där ser man faktiskt att det ser betydligt mycket ljusare ut då för både Japan och Kina.
Jaha, båda de marknaderna.
Både Japan och Kina. Kina som nämnde ligger ju lite före där i cykeln. Då, så att de kom ur, gick in i pandemin tidigare, gick ur pandemin tidigare. Så där förväntas tillväxten sedan accelerera senare under året. Lite grann det som kanske marknaden också kommer att snart börja handla på. Marknaden brukar ofta som påverkas av hur data förändras, inflation, tillväxt.
Financial Survey, de frågar ju ett antal respondenter vad de tycker om utvecklingen månadsvis, och man får förbereda frågor, så får man klicka i någon av dem och så kan man ange något eget där då. En fråga som har haft länge, var befinner vi oss i konjunkturen? Nu har det då flippat över till att man tror below trend growth, above trend inflation. Det är alltså en stagflationsmiljö. Har de rätt? Du jobbar ju med AI, så du har ju mer, ligger närmare sanningen kanske.
Ja, men det är en bra no-cast. Det är där vi är idag. Att tillväxten faller tillbaka och inflationen stiger. Men marknaden blickar ju lite framåt. Och om man kollar på de modeller som vi har och som jag har kommunicerat på kring just på, ja, även i Börssnack men även på YouTube, så här, det är att marknaden handlar på en regim där både inflationen och tillväxten faller. Vi kallar den för contraction. Det är en relativt svag regim då för aktiemarknaden. Det brukar vara så att guldet stiger, dollarn stiger, mer defensiva papper brukar stiga. Volatiliteten överlag brukar stiga i den regimen. Så att det är det marknaden handlar på här. Och det är förmodligen som vi kommer se här under Q2, Q3, att inflationen kommer att mattas av den här impulsen som vi ser idag. Den tror jag kommer att se annorlunda ut om vi kollar fram ett par kvartal. Samtidigt som tillväxten faller tillbaka. Sen då ska vi kolla på signaler efter en recovery där då tillväxten vänder upp igen och accelererar. Men det är inte det vi ser idag. Och det här är någonting som såklart också återspeglar sig i hur jag investerar själv då, privat. Jag har ju varit defensiv här under 2022, fortsatt defensiv. Jag har ju missat lite grann av den här upprekylen som vi fått här de senaste veckorna. Samtidigt så har jag missat också en del negativa dagar här under året då.
Det är tråkigt.
Nej. Det är tråkigt.
Ja, du nämnde ju tidigare på det här att du skulle prata om aktier du hade investerat i. Är det någonting som du står fast i? Eller?
Nej, men jag kan väl dra lite grann sådär. Det är en ganska tråkig portfölj. Väldigt tråkig. Jag har lite aktier kvar här som jag haft ett tag. Det är AstraZeneca. Jag fick ett bra positivt resultat här för bröstcancer. Läkemedlet. De har bra vinstutveckling överlag i bolaget. Rankas högt på min multifaktormodell som jag kör där. Även Pfizer. Också en liten kudde där. Dollarn. Dollarn har gått starkt. Också väldigt bra vinstutveckling. Betydligt mycket attraktiva värdering än Astra. Jag har kvar SSAB som jag pratat om tidigare. De accelererar nu satsningen på att minska koldioxidutsläppen. Också en aktie som rankas högt där på min multifaktormodell. Jag kollar på vinst, lönsamhet, värdering, risk och momentum. Gick in lite mer här i Lundin Mining på rekylen. Har gått in och ur lite grann energi här senaste månaderna. Jag har ingenting där kvar idag när det kommer till energi. Köpt lite guld här på rekylen under veckan. Oljan, där vill jag gärna se att volatiliteten kommer ner. Jag tycker att volatiliteten är alldeles för hög i oljepriset. Jag har ett amerikanskt bolag som heter Corteva. Mm. Har du koll på det?
Nej.
Det rankas också högt där på min multifaktormodell. Jobbar med produkter och tjänster som hjälper jordbruk. Ganska högt värderad. Men bolaget har en bra vinstutveckling, lönsamhet och risk. Ett typiskt momentum case. Mm. Corteva, så det tycker jag kan kika in på. Men jag kan fortsätta prata lite grann i kommande avsnitt lite grann om vad jag gör och sådär. Jag får göra det nu.
Mm.
När jag är egen.
Ja, absolut. Ja, det tycker folk är kul att lyssna på förstås.
Men någonting annat som jag kan passa på också som vi pratade om förra veckan. I de här upprekylerna som vi får på börsen. Det är ofta det som har gått svagt som brukar studsa upp mest. Mm. Och då blir det lite problematiskt när man jobbar med momentum. För ofta det som har visat starkt momentum, det brukar vara det som underpresterar i de här upprekylerna.
Mm.
Så att där måste man vara lite flexibel. Jag börjar kolla lite grann på Husqvarna.
Mm. Jag tittar på den också där, men inte gjort någonting.
Nej, inte jag heller. Jag kollar lite grann på Thule. Mm. Tycker jag ser intressant ut. En hel del av de här tillväxtcasen inom hälsovård. Typ Vitrolife, Biko, XVIO och de här. Tycker jag visar lite bottentendenser.
Mm.
Så jag börjar kika lite grann där också.
Jag har petat lite grann också i min portfölj som har kommit tillbaka här nu då. Och lagt till... Återigen Deere, John Deere, då, de här gröna traktorerna som jag tycker är intressant givet råvarubommen då inom softs. Och aktien ligger och stöter mot ett motstånd, bryter den över så ger den ju en köpsignal då. Bara en liten opportunistisk position har jag tagit där. Jag har också investerat i ett amerikanskt försäkringsbolag som heter Arch Capital. Som är ett intressant bolag där det, enligt analytikerna finns en hel del uppsida kvar och aktien har... letat sig uppåt i en trendkanal sen pandemibotten och ligger fortfarande i den här stigande trendkanalen. Också det är en liten position, men för att få ner vollan då i min portfölj. Det här är återigen då ett försäkringsbolag då. Och sen har jag köpt in också på den defensiva bogen en liten post i nederländska fiber- och teleoperatören KPN. Som är en lönsam liten rackare och växer vinster med 10-15% årligen och har en ganska stark fiberutbyggnad och bra kassaflöde och har gjort mycket positivt som de har fått betalt för till viss del och visar konstruktiv teknisk styrka. Så att den, så länge den håller trenden så är det en intressant aktie för min portfölj då. Men vi pratade lite konjunktur. Och annat, jag tycker vi pratar med vår gäst Robban som ju har en uppdaterad strategi.
Det gör vi.
Ja, välkommen tillbaka till Börssnack, Robban. Jättekul att du är med oss igen.
Tack,
den andra gången som du är med här. Ja. Och första gången som vi alla tre sitter samlade här då. Det har varit volatilt på marknaderna och Ukraina är invaderat av Ryssland. Och det går så där för ryssarna just nu. Hur resonerar ni kring det här med att det blir ett långt krig och liksom effekterna på tillväxten med anledning av det?
Mm. Man brukar väl säga det att det positiva är att alla former av krig brukar någon gång ta slut. Så att den stora frågan är hur lång kommer den bli? Ju längre det pågår, desto mer oro kommer det ju såklart vara. Bland placerare, konsumtionsvilja med mera. Och förmodligen då, ju längre det pågår så kommer vi få se mer typer av sanktioner. Och... det är det som är den stora faran då, mot den konjunkturella bilden. Vi vet att realekonomiskt är ju Ryssland ett litet namn, men det är ju sanktionerna då. Och dessutom vi får en eskalering av kriget, det är ju det som indirekt kan skapa problem helt enkelt då, för tillväxten. Det är väl så vi lite resonerar.
Mm.
Och hur tänker man som strateg? Ni kollar ju såklart både på ekonomin men även aktiemarknaden som till exempel är då framåtblickande. Om man kollar på Sverige, jag såg att ni har nu dragit ner er aktievikt lite grann här. Hur tänker ni där?
Jo, när det är geopolitisk risk så klart att det är ju helt omöjligt att säga vad det här kommer ta vägen och vad effekterna kommer bli. Och i en sån miljö då måste man ju titta på hur mycket har aktiemarknaden tagit ut av det här. Och när vi då blickade tillbaka lite grann när vi satt och diskuterade, så såg vi att men sen kriget startade så är ju marknaden mer eller mindre oförändrad. Vi har haft en rejäl studs upp. Och givet då att utfallsintervallet och marknadsdynamiken är oerhört komplicerad i det här fallet, så valde vi att ta ner risken helt enkelt och minska övervikten då till en neutral position då, kontra räntor. Så vi köper tillbaka lite räntor. Det handlar inte om att vi är bullish på räntor, utan det handlar om att vi har en fullinvesterad portfölj, men vi vill minska risken då i portföljen. Så det är ju så vi hanterar det här. Jag såg ett möjlighet här i studsen som har varit och ta ett steg tillbaka helt enkelt. Det är ju, blickar man tillbaka när vi gick in i året, så var vi väl optimistiska. Vi hade ju trots allt goda förutsättningar då för att fortsätta trenden med tillväxt över trend, men även då att bolagsvinsterna då fortsätter växa. Men det var en ganska komplicerad marknadsdynamik. Man brukar väl titta då på egentligen de stora faktorerna som driver aktiemarknaden då. Det är ju den konjunkturella tillväxten och bolagens vinsttillväxt. Och vi... Däremellan då så har vi också då policybeslut från politiker och centralbanker. Hur är penningpolitiken och hur är den finanspolitiska stimulanserna? Och där vet vi, vi har en kraftig negativt tillväxtmomentum då i den konjunkturella tillväxten, även om det var bra, även så fallet då i bolagsvinsterna. Och så hade vi ett stort policyskifte på gång då från penningpolitiken, och det skapar ju då turbulens. Och vi, normalt sett brukar centralbanken vara väldigt bra på att guida. Här egentligen fick man ju intryck att vi vet inte vad som händer just nu. Och det är ju därför vi har sett så stora kast i räntemarknaderna. Det har varit hög volatilitet där. Man har inte vetat var de har legat. Så att det, grundläggande dynamiken då var ju redan problematisk innan då. Och så har vi då det som kan skapa lite chocker. Det är ju de geopolitiska riskerna, och där har vi den faktorn har ju fullkomligt imploderat. Och vi har liksom ett G20-land som har invaderat ett land i Ukraina, eller i Europa, i här fallet Ukraina. Vi har ett G20-land som har då kastats ut från det internationella betalningssystemet och är numera världens mest sanktionerade land. Så det är ju den miljön vi befinner oss i nu. Och givet allt detta så är ju utfallsintervallet, som jag sa, då, det är enormt. Så att,
Det skulle bli lugnare på det geopolitiska området, att det skulle lugna ner sig där. Tror du att det finns förutsättningar för aktiemarknaden att fortsätta återhämta sig, eller har den redan som tagit ut lite grann i förskott här?
Ja, men aktiemarknaden idag drivs ju mycket mer av bara en synen på risk på och risk av. Det är ju massa andra faktorer som styr rörelsen av aktiemarknaden. Det handlar ju om såklart hur man är positionerad. Jag kan tänka mig en hel del att lägga lite kortare marknaden. Vi vet att derivatmarknaden i USA har ju blivit gigantisk. Den har ju också påverkat rörelserna garanterat då. Och sen då hur man har legat positionerad i andra tillgångsslag påverkar. Det kan ju vara så att man som multi-asset portföljförvaltare måste agera då utifrån att det har varit stora rörelser. Det är så mycket som spelar in mer än att det bara är risk på eller risk av. Men får vi ett fredsavtal på plats, mår vi än vår vara, så klart att då kan man då kanske börja på att skriva av de här mer dystra scenarierna när det gäller eskaleringen av kriget. Då. Så att det kanske kan då få en ändå se lite ljusare på framsidan, i alla fall när det gäller konsumtionsviljan. Vi ska ju komma ihåg också att vi har ju varit nedstängt i 2 år. Vi har ju fortfarande förhoppningsvis en återöppningseffekt där man då kanske kommer ut och vill röra sig och spendera lite pengar. Jag menar, hushållen har ju trots allt rätt gott ställt, inte bara Sverige, utan vi ser det i USA och i andra delar av världen också. Man har bra balansräkningar helt enkelt.
Samtidigt så har ju aktiemarknaden fallit. Ja. Det finns en ökad acceptans för det hemska att även huspriserna skulle kunna komma att falla framöver, och då drar ju ofta konsumenterna i handbromsen. Mm. Hur ser ni på den risken att det här liksom eskalerar och det biter sig fast ett negativt scenario i konjunkturen, så att det blir mer av en lågkonjunkturscenario och tillväxt kanske på eller under trend?
Och där tror jag då egentligen, hur långt kommer kriget vara? Ett fredsavtal kanske skulle göra att vi får en mjuklandning där i det fallet då. Jag menar, det kanske också hindrar då investeringsviljan från företagen. Man ser dystert på framtiden. Sanktionerna kanske blir ännu kraftigare då. Så jag tror nyckeln och en avgörande faktor är om vi får ett fredsavtal på plats, just ur den aspekten då.
Och Fed var ute och höjde räntan igår då, första gången på flera år. Så att de behöver verkligen strama åt i en miljö där inflationen återigen har tagit fart ordentligt. Samtidigt som du nämnde också att tillväxten tappar momentum. Tror du att Fed kommer att kunna strama åt på ett sätt som de får ner inflationen men ändå liksom behåller tillväxten i ekonomin och inte stryper den så att det blir recession?
Mm, det är ju många, många åsikter på vad som hände egentligen igår, och en åsikt är väl egentligen att man kastar in handduken lite grann. Man har ju inte riktigt vetat vart Fed har befunnit sig då i sin vy. Men nu är det tydligt, om jag tolkar lite grann på Powell igår så när han höll presskonferensen, att innan hade han suttit då vid bordet där alla ledamöter då satt, och det var en allvarlig blick hos alla att nu måste vi fixa det här. Så att egentligen kom han ut och meddelade att nu kommer vi göra allt för att ta hand om inflationen och ha prisstabilitet. Och det får kosta på tillväxten. Men tittar man då på deras prognoser så är det ju fortfarande då en prognos klart. Vad kom de in då? 2,8% som de en tillväxt då. Jag menar, ett långsiktigt snitt är på runt 1,8%. Så att han vill ändå trycka fram det att vi har en ekonomi så pass stark så att de kommer kunna hantera, eller den kommer kunna hantera då räntehöjningar här under året. Och arbetsmarknaden var, om man kallar det, osunt stark. Han hade väl gärna sett på att det kanske kommer lite mer mer tillgänglig arbetskraft helt enkelt. Men samtidigt tittar man då på prognoserna så det är väl då dotsen och visar väl då totalt 11 höjningar här. Intressant är väl att terminalräntan då, eller vad de såg sig sluta höja räntan, var väl kring 2,8%, vilket är en bit över då den naturliga räntan som de kallar det, eller långsiktiga räntan. Men trots det så prognoserar de ändå en inflation klart över deras mål. Även då 2024, de såg en inflation på 2,3% där. Så bilden hänger inte riktigt ihop. Jag såg ju marknadsrörelserna efteråt då. Ja, korträntorna stack iväg inledningsvis, även då långräntorna, men föll tillbaks lite grann. Så att det börjar på en bli, eller kanske misstro, att nu gick man fullt ut, full hökaktighet. Man bekräftar bilden som ser, men det kanske inte kommer landa så här. Så att vi ska komma ihåg också att om man jämför hur tvååringarna handlas innan då den här aviseringen då, eller starten av höjningscykeln, så har den ju stigit markant mycket mer än man har gjort i historiska då höjningscykler. Så att mycket var ju taget i marknaden, så att egentligen bekräftar man ju bara marknadens prissättning nu då. Och frågan om det är, man kommer kunna höja så mycket som man har aviserat då.
Det skapar ju en del undanträngningseffekter. Vi har negativa finansiella förhållanden i USA idag, och det kommer ju då försämras i takt med att man då höjer räntan. Så det är en vågmästarroll de har här, försöka balansera där. Till det här så kommer ju då ECB och Riksbanken. Och båda två har ju uttalat sig betydligt mer högaktigt än tidigare. Att nu får nog även vi agera. Ja. Hur ser du det här scenariot då? För att liksom alla stora och för oss viktiga centralbanker höjer räntorna. Då pratar vi inte om Kina, för de är tvärtom då. Men de här som är viktiga för Europa och den globala tillväxten. Finns det någon anledning att tänka till där kring positionering? Att ha i en stigande räntemiljö, hög inflation och så vidare, är en annan typ av investeringar som är mer att föredra än det man kanske har haft i garderoben tidigare då?
Ja, men absolut. Och här kan vi också säga att både marknaden och centralbanken har ju haft fel i sina förväntningar och prognoser rätt många gånger nu upp till det här fallet. Och jag utesluter ju inte att det kommer vara så även denna gång då. Frågan är liksom, ja, hur mycket då av prisökningar som sker, kommer det bli en demand destruction? Ja, då kanske inflationen faller snabbare än vad vi tänkt. Och centralbankerna kan ju inte göra så mycket åt inflationen här och nu. Det är ju ett utbudsproblematik som mångt och mycket då styr inflationsimpulsen. Det är inte så mycket efterfrågan fullt ut då. Men det handlar ju såklart om inflationsförväntningarna då. Faller de ner kraftigt på det de nu avancerar då, eller att det blir någon form av att man håller i plånboken hårdare, så kan ju det ändras ganska snabbt. Och sen i Europa, om man tänker också i Sverige, så har de ju inte samma problematik som Fed har. Nu har ju Fed ett dubbelt mandat också, man har ju arbetsmarknaden att ta hänsyn till. Och där har de ju lite mer impuls när det gäller löneinflationen. Vi ser inte de samma signalerna kanske i Sverige och för ECB då. Men de har ju en inflation att ta hänsyn till också, så att de vill ju såklart inte att det ska bita sig fast i ett bredare perspektiv. Men förväntansbilden på ECB är ju nog att man kommer ju avsluta tillgångsköpen och nettoköpen här i ett snabbare takt. Då. Det låg väl nästan 3 kvartal bort. Nu ligger det väl närmast 3 månaderna och därefter då lite osäkert när de kan tänkas börja höja räntan. Och det blir ju i så fall första gången sedan 2011. Men i september då ligger förväntansbilden då, i alla fall från oss och möjligtvis i marknaden då, just på ECB. Riksbanken har ju befunnit sig på en annan planet just i sina budskap då. Nu går väl Ingves ut och bekräftar väl, ja det kanske inte är 2024, kanske 2023, men där räknar vi att man kanske redan börjar på agera i september då. Nu har ju inte de sitt möte förrän i april, så att det är en stund kvar och de hinner ju rinna lite mer vatten under broarna och lite mer budskap kring det hela.
Mm.
Men med det sagt då, så på din fråga där, så tror jag att det här kommer att skifta vad som kommer vara i investerarnas intresse under året då, helt enkelt. Mm.
Men om det är så då att räntorna stiger, inflationen är fortfarande hög, gör ni någon förändring med anledning av den trenden som man får förmoda håller på ett tag i alla fall, innan man blir överbevisad om att konsumenterna inte har så mycket att köpa för eller inte är så sugna på det? Finns det någonting som är bättre eller sämre i en sån miljö?
Ja, vi har ju resonerat lite grann och vi siktar in oss på kvalitetsmarknader, kvalitetsbolag. Sådana bolag då som historiskt kanske visar större motståndskraft i den här typen av miljön.
För de som inte är så bevandrade då, vad är ett kvalitetsbolag? Vad är det för typ av nyckeltal man
tittar på? Det är bolag med starka balansräkningar med då marknadsledande positioner, ofta stora bolag. Det är de som sätter trenden, de har möjligheten då på grund av sin storlek, på grund av sin position då att helt enkelt kunna justera priserna, kompensera sig. Det är ett kvalitetstänk kring det då. Men sen har vi då vissa andra marknader då, som USA, där vi har en hel del tillväxtbolag. Kanske inte samma påverkan just när det gäller inflationspulserna, men som har starka kassaflöden, möjlighet också där att justera prisbilden helt enkelt och hantera den miljö vi befinner oss i. Så är det lite så vi tänker då. Så att egentligen då, vad man inte ska ha då, det är bolag som kanske har stora svängningar i vinsterna helt enkelt då, för grund av att man är i en svag position då. Ett billigt bolag kan vara billigt länge i en sån miljö. Det är lite så vi tänker.
Mm. Dyra bolag, är det någonting som man generellt ska akta sig för?
Nej, det behöver man nödvändigtvis inte göra. Däremot så är jag visst, värderingen kan ju bli i en sak att oroa sig över då, men samtidigt är oftast värderingen hög av en anledning, och just det är för att det är en kvalitetsstämpel.
Mm. Hur ser ni på värderingar rent generellt efter all tumult här? Ja, är det mer attraktivt eller är det fortfarande dyrt? Eller?
Ja, vad är det nu liksom? Det är bara för att citera en av våra analytiker. Det är inte bara jag som kommer sitta med motorsågen här nu. Man får väl lite egentligen flashback från pandemiutbrottet där man sänkte estimaten rejält då, och sen fick man jaga kapp under hela perioden därefter då. Så frågan är, hur mycket vågar man ta i här i ett första skede? Värderingarna har ju fallit ner i Sverige, det ligger väl kring ett långsiktigt snitt, i Europa är under det, USA är inte lika billig, men vi tittar lite grann på mer vinstneutrala multiplar då, och kanske på bolagen EV sales eller liknande. Så att det är helt omöjligt att säga vad värderingen är. Förmodligen är den inte lika låg som den är nu då, utan vi kommer ju få se en period här med både då konjunkturell tillväxtförväntningar kommer ju justeras ner de närmsta månaderna, men även då alla bolags estimat kommer ju justeras ner.
Mm.
Hur mycket är det svårt att säga, men egentligen då, vi kommer ju få se dag efter dag efter dag där analyshus kommer ut och sänker både kurs och estimat de närmsta månaderna. Så kommer det ju vara just nu då.
Tror du att den ryska faktorn kommer vara mer negativ, så att det blir fred och så vidare, men de blir fortsatt sanktionerade, så vi får störningar på råvarumarknaden? Kommer det vara mer negativt än det positiva att folk kommer ut ur covid-bubblan och ska konsumera och så? Och vilka drivkrafter ser du som vinnare?
Ja, man tänker på att när de öppnar Excel-arkerna där, så kommer de ju delvis skriva ner de bolag som har direkt exponering. Kommer såklart vara påverkade här under Q1 och Q2 och ja, förmodligen under året. Och det kommer ju vara den direkta effekten då. Den indirekta effekten då är osäkert. Det beror ju från sektor till sektor, från bolag till bolag. Hur stor är Europa-exponeringen, hur stor är USA-exponeringen, hur stor är exponeringen mot Asien. Det är så många olika faktorer som kan spela roll. Men för krigets skull så skruvar man kanske då på riskpremien. Och är det så att nu kommer vi säkert ut med analyser där man har skruvat upp riskpremien lite grann på grund av kriget då. Det är den som man kanske då kan ta bort i ett första skede då, vilket gör att man kan justera upp kurserna lite grann.
Just det.
Dollarn har ju gått starkt senaste tiden. Är det någonting som ni kollar lite grann på, dollarvinnare? Vad är det för typ av bolag, exempel här under Q1 som kan få lite positiva valutaeffekter?
Vi kan ju tänka på oss i närmsta kvartalen att vi kommer få lite medvind då från exportbolagen, inte minst verkstad då, i form av transformationseffekter då. Så det kommer ju vara medvind då. Det är en anledning till att vi också kanske favoriserar Europa, eller favoriserar USA i det här fallet då. Du får lite medvind helt enkelt som svensk investerare i dollarrörelsen då. Nu har ju kronan stärkts väldigt mycket den senaste tiden, men konkurrenskraften också ökar ju för våra svenska exportbolag i och med att vi har en svag krona. Det ska man inte heller glömma bort.
Mm. Vilka får mest medvind då, om man tittar på liksom industribolagen, verkstadsbolagen? Vilka får den här knuffen av att dollarn är stark?
Ja, Ericsson är väl ett sånt bolag som genast har en stark dollar. Elekta brukar väl också vara en kandidat till det. Vi har ju även då vilka mer har vi som tydliga vinnare på det? Husqvarna börjar ju faktiskt öka sin amerikanska exponering också. Men man har ju vissa, många av de här har man ju också då kostnader i euro, så att det är inte bara den svenska relationen mot dollar, utan kronan har också försvagats mot euro, det ska man inte glömma.
Just det.
Jag vet att, eller du nämnde innan också att du kollade lite grann på positionering, kanske även sentiment. Jag vet att ni på Swedbank har tagit fram ett eget Fair and Greed Index. Kan du berätta, vad är det för någonting?
Ja, det är egentligen en svensk version av CNNs Fair and Greed Index på S&P 500. Och egentligen är det ett komplement till andra delar av analysen. Och vi pratar ju oftast med kunderna kanske om sentiment eller då olika delindikatorer i den här. Och det är ett sätt att för oss egentligen att, okej, var är sentimentet, att visa det, och så sätter vi det i relation då till andra budskap eller andra produkter vi har då. Så att det är ett sätt helt enkelt att visualisera sentimentet då, helt enkelt, vilket är uppskattat.
Och många av de här sentimentsindikatorerna idag, de är ju på väldigt låga nivåer. När vet man egentligen när man ska gå emot?
Ja, nej, men exakt. Och det är ju en motvallsindikator då. Så att, och generellt sett tenderar ju de här indikatorerna jämviktspendla. De går från extrem girighet till extrem rädsla. Och när det är då extremlägen, det är då man ska gå emot. Och vi kan tänker så har det varit rätt fördelaktigt att köpa dippen då under de senaste 2 åren. Och då kan man ju då tänka sig att sentimentet har varit så pass starkt att man vill köpa dippen. Nu har vi haft en period, i alla fall i vår indikator och en del andra sentimentsindikatorer också då, att sentimentet har ju bitit sig kvar strukturellt och på en nivå av extrem rädsla. Vilket indikerar att okej, men här är man inte riktigt villig att köpa dippen. Och när det är strukturellt så måste man oftast ha en katalysator på plats för att då man kommer ut ur soffan och vill köpa marknaden igen då, i det här fallet då, för att sentimentet ska bli bättre. Och vad den katalysatorn kan vara, det är ju svårt att säga i dagsläget, men jag kan ju tänka mig att ett fredsavtal kan vara en sån katalysator. Man ser ljusare på framtiden helt enkelt. Och i och med att vi är så strukturellt extremt negativa då, så finns det såklart möjligheter att vi kan få en sentimentsdriven uppgång, och uppgångarna kan bli ganska kraftig. Det är så vi kan använda den då. Det är så vi resonerar.
Ser ni den indikatorn som en edge kontra CNNs Fear and Greed indikator, eller varför gör ni en så att säga svensk kopia?
Ja, nej, men vi har ju en teknisk analys på OMXS30 och det är ju ett led att då göra ett komplement till våran OMXS S30-analys då, i den tekniska analysen. Då. Det är kul helt enkelt att ha en svensk version av det.
Mm. Du kollar ju på den fundamentala analysen, makrobilden och så vidare. Men vi är båda med i STAF, ja. Skandinaviska tekniska analytikersförening, så jag vet att du också kollar på liksom,
vi tre.
Förlåt, kollar liksom på marknadsdynamik, utbud, efterfrågan, trender, ja. Och så vidare. Kan du berätta lite grann hur du tar in den delen liksom, i din verktygslåda och varför använder du det?
Ja, men jag gillar ju liksom att använda alla verktyg i verktygslådan, lådan, och såklart att den tekniska analysen är en del, så att jag chartar väldigt mycket, kollar på trenderna, hur värderar då, eller hur prissätter marknaden den information som finns, det är ju det du får reda på egentligen i graferna, och sen beroende på såklart vilken tidshorisont det är, så kommer det väga mer eller mindre, men trender är såklart väldigt viktig, och där kommer ju grafverktyget verkligen väl till hands då. Och man kan ju möjligtvis också börja på identifiera när kommer vi, har vi ett trendomslag på gång, i börjar marknaden då fullt ut prissätta det här eller ej? Det är ju sådana signaler man kan ta med sig därifrån. Så att det är ju någonting jag tittar väldigt mycket på också såklart.
Om man tittar på de här liksom, möjliga trendomslagen då, är det någon marknad som börjar flagga lite mer positivt nu? Eller är det fortfarande fallande trender som gäller, att nu ska man passa på att sälja?
Ja, men vi pratade lite grann om det innan här, en kapitulation. Och Kina är ju en sån marknad då. Det var ju på, slut på att bli lite oinvesterbart här hos internationella investerare ett tag här. Det var ju tydligen att man har prioriterat något annat än aktiemarknaden. Det har ju varit en lång fallande trend, och man har ju förhoppningsvis... Eller man har ju haft förhoppningar om att nu är botten satt. Då. Men tittar man på ett Kina-index, ta MSCI China, så följde ju häromdagen ner under pandemibotten. Så att det har ju varit en lång negativ trend då. Men nu kommer man ut här egentligen och säger att vi kommer samarbeta när det gäller. Man ser positivt på att kinesiska aktier är noterade utomlands, i det här fallet i USA. Då, för det fanns ju lite hot om att man skulle egentligen avnotera vissa bolag där. Man kommer också ut och säga att vi ska stödja det finansiella systemet. Fastighetskrisen där har ju mer eller mindre spridit sig ännu mer, så det har varit jobbigt. Plus då den här regleringsiven som är helt omöjligt att förutspå vad de ska ta sig till. Just när det gäller internetbolagen. Där säger man nu att men vi är nog snart klara med det här. Vi fick ju se rejäla rörelser häromdagen och även då i natt. Så att det kan vara en sån katalysator då som markerar en botten med en kraftig omslagsformation då, om man ska prata lite tekniska uttryck då.
Är det en marknad att köpa då? Är det någonting som ni har exponering mot i
vi har legat, vi har ju noterat att Kina är ju billigt på fundamental basis då, men vad är billigt i det här fallet då när man har andra då frågetecken just kring regleringar och hur man ser på aktiemarknaden helt enkelt då. Men vi har ju sett att det finns värden, och någonstans har vi då också fått signaler om att det här året kommer man börja vilja stimulera mer. Man går ju lite motvalls när det gäller penningpolitiken. Vi ser lite sänkningar där. Det fanns ju en hel del frågetecken kvar då. De kanske börjar på att nystas upp nu då. Vi får se helt enkelt. Men det kan ju vara en marknad som kanske kommer tillbaka efter en lång period av kräftgång.
Så det är man kan säga en panikbotten nästan eventuellt. Ja. Och vad är nästa steg sen för att bekräfta ett eventuellt trendskifte? Vad vill du se rent prismässigt för att stärka den bilden då?
Precis. Och det kan ju vara en omslagsformation, men framförallt att det börjar på trenda positivt. Om vi pratar tekniskt så kan ju en dubbelbotten vara sånt att man bekräftat nu botten satt. Det är ju en klassisk signal som kan vara väldigt intressant att nu helt enkelt signaler på att dynamiken mellan köpare och säljare förändras. Det är väl det man vill se i grafform helt enkelt.
Just det.
Vad finns det fler för omslagsformationer? Om vi har en liten utbildning här.
Vi traditionell också gärna en hammer, bullish hammer egentligen. Formation där man under dagen eller under veckan eller månaden ser att man går ner och sätter en ny low, men man slutar då långt upp i stapeln. Man får en stor rörelse där man slutar då kring högsta nivåerna istället. Det är ju en indikation på att nu fick vi kanske en kapitulation i marknaden och man kommer tillbaka. Det var den rörelsen köparna väntade på. Och nu går man emot. Det är en sån signal.
Så då kanske man vill ha ett veckodiagram eller kanske till och med månadsdiagram om man har lite mer långsiktigt.
Ja, men precis. Annars jag tycker också konsolideringar i topp eller botten kan också vara intressanta. Jag menar, konsolideringar kan ju vara fortsättningsformationer, men om det bryter ut mot trendens riktning så är det en signal om, och här också dynamiken mellan köparna och säljarna förändrats.
Mm. Just det.
Om man tittar då på regioner, förstår jag att USA är där det som ni föredrar. Hur resonerar ni inom Europa?
Mm. Där så föredrar vi då, vi har ju egentligen i vår portfölj Europa brett, och så har vi då Sverige som är en region, då är det ju en del av Europa. Men här har vi då undervikt i Europa, men vi har neutral då allokering för Sverige. Vi gick ner från övervikt då till neutral nu, men vi föredrar ändå Sverige i den här miljön. Vi vet att Sverige är en marknad som tenderar att röra sig betydligt mer än andra marknader, men vi ser också att just de här kvalitetsaspekterna vi pratade om tidigare, det finns mycket sånt i Sverige. Vi har då verkstadsbolag, stora bolag som har då bevisligen klarat sig genom turbulenta perioder tidigare. De många av dem är marknadsledare. Och så har vi motståndskraftiga banker om man jämför i Europa stort. Och så har vi faktiskt en hel del intressanta inslag av tillväxtbolag eller verkar på underliggande marknader som har strukturell tillväxt. Och Europa har lite andra problemområden också. Stor fordonssektor då, som kanske då har lite mer problem längre då än vad de som då indikerade innan kriget då. Så att det finns saker som talar för Sverige, men med den medvetenheten, man ska vara medveten om att Sverige tenderar att röra sig betydligt mer än andra marknader. Det är högre värderat Sverige än Europa är brett, men vi tycker att det ska vara en premievärdering just av de anledningarna.
Sverige har ju alltid varit en väldigt cyklisk marknad, mycket verkstad och så vidare. Ja. Jag tror att det kommer, liksom, det har ju förändrats lite grann de senaste åren med liksom techbolag och så vidare, Evolution i OMXS30. Kommer den trenden fortsätta att Sverige blir mindre cykliskt och liksom kanske mindre fokus på verkstad och kanske mer och mer?
Ja, men absolut. Jag skulle inte utesluta det. Att vi ser ju tecken på att många andra bolag då, som inte är verkstad då, har hög omsättning, hög volatilitet och kan ta plats då, och vuxit kraftigt. Mm. Som kan ta plats i olika index då. Så det ska jag inte utesluta att så kan vara fall.
Om man tittar på stilpreferenser då, är det någon som är så mest intressant eller någon som är helt undviker i ett sånt här marknadsklimat?
Ja, men den här kvalitetsaspekten väger ganska tungt för oss. Och vad man inte vill vara i då kanske är bolag då som har volatilitet i intäkterna historiskt. Är det så att vi har en svagare konjunktur kan man tänka att de kommer drabbas hårdare då rent vinstmässigt och lönsamhetsmässigt. Och en låg multipel behöver inte alltid betyda att det är en kudde i det här fallet, utan det kan vara en förväntansbild att de kommer få det tuffare. Men om man tänker vad som då förutsättningen att vi har då en lite mer turbulent miljö framför oss, lite osäkerhet då kring var vi hamnar då rent vinstmässigt och konjunkturellt, så kanske i det här fallet och givet sanktionerna att man kanske ska undvika fordonsrelaterade aktier ett tag till. Jag hade lite förhoppningar att de här logistikknutarna skulle lösas upp och att då skulle bristen på råvaror då, eller bristen på insatsvaror skulle lättas upp. Nu ser det ju snarare ut som att det kommer förlängas än mer då. De är väldigt billiga. Det beror ju helt på vilken tidshorisont det är. Har man flera års tidshorisont så är det förmodligen ganska bra nivåer att kunna komma in på. Men i närtid så kommer de här förmodligen ha problem på grund av detta då. Vi vet ju till exempel, vi hör ju från Porsche, Toyota idag, Audi med mera ställer ju in produktionen och får inte tag på sina varor. Ofta har ju den här fordonssektorn präglats av just-in-time leveranser. Och i Ukraina bland annat finns en stor hubb för just kablar i bilarna. Det är ju stort osäkert hur det kommer att se ut just nu. Det är många aspekter där att ta hänsyn till då just när det gäller fordonsindustrin som kan drabba dem längre, så det är en sektor som inte är super bullish på dem, om man säger som så. Sen kan man även fundera, ja, är det så att det är liksom blir sämre, blir lågkonjunktur, man håller i plånboken, ja, vi vet redan under pandemin att vi har spenderat rätt mycket pengar på varor och inte så mycket på tjänster. håller man plånboken nu då, kommer man då köpa en ny diskmaskin? Nej, men den gamla diskmaskinen kanske funkar. Så att konsumentvarorelaterade aktier, det finns ju undantag såklart, men det kanske inte kan vara superhett heller då, den närmsta tiden. Det är väl så vi tänker.
Har ESG förändrats någonting senaste tiden? Vilken typ av bolag som ni exkluderar? Är det samma som process där som för ett år sedan?
Nej, men det är egentligen samma process där. Däremot så vet vi då att förmodligen så kommer just då, om man tänker ut ESG-perspektiv eller förnybart, kanske få sig en revival här igen. Då. De har ju haft det synnerligen tråkigt kursmässigt då här under senaste året. Att där kan det ju komma ett förnyat intresse helt enkelt. På grund av att man försöker nu snabba på då energiberoendet. Eller man försöker bli energioberoende då, mot Ryssland och framförallt i Tyskland. Så att där kommer det förmodligen satsas ännu mer pengar under kortare tid då, för att bygga bort det. Så att det här är ju en sektor då, som kanske kan vara intressant igen.
Jag såg att SEB ändrade uppfattning om vilka aktier de kan placera i och la till att nu kan man investera i försvarsaktier. Ja. Har ni och eller Robur som ert fondbolag gjort någon ny bedömning?
Ja, det är ju en fråga som ligger helt utanför mina normala ramverk. Då, så att det får vi se vad de kommer ut och har något annat. Och
det är ingenting som är kommunicerat här i alla fall.
Inte.
Hur ser ni på alternativa investeringar? Jag antar att även era kunder tycker det kan vara ball med bitcoin, NFTs och så vidare. Hur mycket ska man ha av sånt tycker du?
Ja, nej, men jag förstår frågan då. Och vi brukar få den frågan ibland också. Då. Men det är ingenting vi har i dagsläget då. Vi har en modellportfölj med olika tillgångsslag. Vi ser ju såklart över den hela tiden om vi ska inkludera andra tillgångsslag. Det kommer säkert att kunna komma här framöver också. Utan att veta specifikt så kanske inte bitcoin är det, ligger närmast.
E-krona kanske.
E-krona. Och du som kommunicerar mycket med kunder och sådär, folk som är verkligen intresserade av det som händer på marknaden. Hur har intresset förändrats där senaste åren? Är det olika typer av sektorer eller hur har den tekniska analysen varit jämfört med tidigare? Har det intresset förnyats, blivit högre eller lägre och så vidare? Hur ser det ut?
Ja, nej, men det skiftar ju också och det skiftar ju ibland med marknadshumöret. När allting går upp i frid och fröjd så då tittar man lite på allt möjligt. Men när saker och ting brukar gå lite sämre eller vi börjar på falla, då tenderar faktiskt den tekniska analysen att hamna i fokus väldigt mycket mer. Okej, var ligger stödnivåerna? Vad ser vi framför scenario? Nu är vi fallande trender. Var kan vi se en botten? Så det där skiftar över tid. Men när saker och ting brukar bli lite mer volatilt eller turbulent, då brukar man vilja lyssna lite mer på den tekniska analysen. Så brukar det vara faktiskt.
Man brukar höra ofta att när börsen faller, då är det på grund av psykologi.
Ja.
Men det borde ju vara på grund av psykologi även när det stiger, kan man tycka.
Ja. Jag vet att ni har en fokuslista. Nu har ni ju stängt lite grann på dörrarna, men det är samtidigt enkelt att bli kund på Swedbank. Men aktiefokuslistan där, vilka tre darlings har du? Vilka är de tre senaste kanske som ni har lagt till som ni kanske först pratar med kunderna om?
Ja, nej, men jag höll en del presentationer igår och man pratar så mycket om det konjunkturella scenariot och Sverige då som är präglas mycket av verkstadsbolagen. Så pratar jag mycket om A-bolagen helt enkelt. Och i det här fallet så har vi då ABB, Atlas och Assa i portföljen. Och de skårar då väldigt högt på när det gäller kvalitet som vi ser det. De är ju marknadsledare, har pricing power som man kallar det.
Mm.
De också bevisar sig vara motståndskraftiga då i turbulenta tider. Men man ska ju inte förglömma då att är det så att vi står i en period då med lite sämre tillväxt, ja, då vill man kanske då leta marknader eller då som har en strukturell tillväxt som kan då kanske växa över trenden. Och vad man tittar man framåt nu då? Ja, men då är det ju fortfarande ganska hett med elektrifiering. Det kommer ju förmodligen inte bli mindre hetare liksom. Men även då automatisering som en het kandidat där. Man kan väl börja argumentera för kanske globaliseringen död nu då. Att man börjar på dra hem produktion. Vi ser att pandemin var ju en effekt av det hela. Att vi såg att ja, logistikkedjorna höll ju inte för det här. Man kanske vill ha mer kontroll på produktionen. Och så har man ju även då produktion i många låglöneländer. Då, man tänker Ryssland, Ukraina. Och det börjar ju på bli en risk det här. Och att man då kanske vill dra hem produktionen. Och för att hålla ner kostnader då, så vill man se över då, kanske automatisera mycket av produktionen. Så det här är ju också en trend som vi tror kommer vara högst aktuell kommande år. Och även då, digitaliseringen är ju inte heller död. Och förmodligen nu energiåtervinning eller energibesparingar kommer ju vara hett. Så att alla de här bolagen då, Assa, ABB, Atlas då, verkar ju i de här strukturella trenderna. Och är ganska stora inom det. Sen är ju, de har ju starka balansräkningar. Ta bara liksom ABB. Där har vi ett pågående också återköpsmandat. Du har en ganska bra kompis i det. De ligger ju och taktar på mellan 500 000 och 1 miljon aktier per dag. Återköper aktier. De har runt 20% kvar av mandatet. Och det finns ju möjlighet att de kommer knoppa av lite fler divisioner. Och få in då mer pengar helt enkelt. Och Björn Rosengren är väl satt där då för att också då vara aktieägarvänlig, så vi kommer nog säkert få se ännu mer återköp, då skulle jag inte utesluta, så att det kommer också hjälpa till i det här fallet. Atlas då, ja, bevisligen jättebra historik att hålla upp i lönsamheten och växa rörelseresultatet då över tid, så att de sticker ju verkligen ut i det här, så att tycker det här är aktier man ska försöka fånga upp då på dippa, för de tror jag kommer ju fortsätta vara vinnare.
Just det. Om vi lämnar A-bolagen, vilka favoriter har du på B då?
Ja.
Nej, jag skojar. Om vi gör så här då. Ni har ju Kepler Chevreux som provider. Tänker ni själva också såklart. Något bolag som man enligt er eller de inte ska äga i dagsläget? Någon som har fått en ny säljrek här senaste tiden?
Ja, men om alla bolag då som vi inte har på listan då skulle kunna potentiellt vara
enkelt svar.
Nej, men det är som jag sa lite innan då. Man kanske ska vara lite försiktigt med fordonsrelaterade aktier och konsumentvarorelaterade aktier, även om jag köper dem i dagsläget. Men just nu då så är vi i en situation där många av estimaterna har inte justerats. Mm. Så att vi får se var vi hamnar där. Men jag tror det är lite så man ska tänka då, rent sektormässigt.
Brukar börsen leda vinstestimaten?
Ja, det är ju, om man tänker så här ett år, om man säger 2018, då toppade väl vinsterna och börsen gick ju riktigt dåligt. Och jag menar 2020 så hade vi ju vinstrecession, men börsen gick ju väldigt bra ändå. Så att det ligger ju i börsens natur att vara framåtblickande, så att så kan man väl säga.
Om vi tar några avslutande frågor.
Ja, hur varvar du ner efter en hektisk arbetsvecka?
Ja, men jag, vad brukar man säga? Pizza brukar vara det vanligaste middagsvalet på fredag. Jag är faktiskt inte där, utan jag gillar att laga mat. Det är ett av mina stora nöjen och stort. Jag känner mig, jag blir avkopplad av det.
Så du lagar pizza?
Ja, det kan hända. Men jag lagar gärna faktiskt. Jag tar mig tid att laga en gärna god middag på fredag och tar något glas vin medan jag lagar mat. Och försöker komma ifrån då kontoret eller datorn då, hyfsat tidigt på fredagar då, så jag hinner förbereda middagen. Och planerar så i alla fall. Det händer ju inte alltid att så är fallet då. Så det är en sak jag brukar göra. Men annars så vi har ett landställe nere i Bråviken, så ofta åker vi dit för att byta miljö. Och då känner man att man kopplar av sig totalt. Jag brukar inte ligga still då, utan ett sätt för mig att koppla av det är att vara aktiv. Jag gillar att klippa gräs. Såga ner träd.
Jag tänkte att börja klippa gräs. Ja.
Det är faktiskt ganska avkopplande. Och så kan man lyssna på podden, er podd där också.
Och sen vet du att du fiskar en del också?
Ja, men absolut. Ja. Det är ett stort intresse att försöka komma iväg så mycket som möjligt där faktiskt. Det är en sån som tar tid. Jag spelade mycket golf en gång i tiden, men jag upptäckte att det tog också väldigt mycket tid. Ja. Så när man blev småbarnsförälder så var det svårare att argumentera att man ska vara borta hela dagen. Så nu får man välja sina graser här och ja, fisket ligger med värmare än hjärtat då, så att det är mycket, mycket fiske.
Jag tycker det låter bra där ändå att du lyssnar på Börssnack. Ja. Det gillar jag.
Har du något bra boktips inom ekonomi eller någonting annat?
Ja, jag läser ju sjukt mycket analys under dagarna, så jag försöker då göra annat då under min lediga tid helt enkelt då. Men under somrarna så brukar jag plocka upp någon bok. Och det kan vara allt möjligt. Men senaste tiden så har jag läst de här kriminalromanerna av Roslund och Hellström en hel del. Och det tycker jag var rätt bra böcker för mig. Då. Men annars så Jag gör andra saker helt enkelt på fritiden. Att läsa, i och med att jag läser väldigt mycket under dagarna. Ibland kan det vara skönt att koppla av för ögonen också. Mm.
Om man ska ta din tjänst på Swedbank, hur gör man då?
Ja.
Vi vill avslöja.
Det går inte.
Raspera. Nej, men jag menar, ska man hålla på med finansmarknaden på ett eller annat sätt, så måste man ju vara intresserad av det. På något sätt så tar man till sig information egentligen, ja, dygnet runt, håller jag på att säga. Men även om du inte sitter framför datorn eller sitter på kontoret, så bearbetar du informationen hela tiden. Så det är ju liksom en grundläggande faktor då. Sen tycker jag också då att ja, man kan försöka komma in på en stor arbetsplats där det finns möjlighet att utveckla. Där har jag haft en tacksam, eller varit tacksam som varit anställd i Swedbank. Jag har haft väldigt mycket goda förutsättningar där att utvecklas då karriärmässigt. Och jag kan egentligen välja vad jag vill göra. Du kan göra väldigt mycket inom Swedbank, behöver ju inte vara det här. Men det är ett sätt att komma få in en fot helt enkelt på en stor arbetsgivare som sysslar med det här.
Om man nu vill skugga dig, då följer man dig på sociala medier, man blir kund på Swedbank, man kan läsa din analys. Är det bra tips?
Ja, ja, det tycker jag.
Då tackar vi för det. Tack Robban.
Stort tack.
Tack själv.
Ja, Jonas, om du ska sammanfatta veckans avsnitt, vad vill du lyfta fram?
Och förtvivlan om vartannat. Lite fler hopptecken nu. Jag har fått ganska mycket respons från viktiga beslutsfattare från Fed. Vi har fått från Kina. Vi har förhoppningsvis fått lite snällare tongångar från Putin. Att man är närmare ett avslut på det här hemska kriget som förs just nu. Håller verkligen tummarna för det och Ukraina.
Stockholmsbörsen överköpt?
Nej.
Jo.
Eller i jättekort perspektiv kanske. Ja. Men det har varit en rejäl urladdning och vi har ju spekulerat lite grann på om det här är botten eller inte. Men intressant var ju Robbans syn. De hade precis gjort en liten förändring. De hade gått ner lite grann i risk. Så de här geopolitiska riskerna som jobbiga och att tillväxtmomentum är negativt. Svårt att veta hur länge det pågår. Lite oroliga för vinstutvecklingen. Men han hade också några intressanta case som han lyfte fram.
Mm. Ett par case, eller tre case på A.
Mm.
Du vill ha några på B.
Precis, men det fanns inga.
Det var Atlas, Assa och ABB, va?
Ja, exakt.
Lite elektrifiering, robotisering och så vidare som han lyfte fram där. Han lyfte också fram lite grann att de undviker fordonssektorn på grund av leveranskedjeproblem och så vidare. Ja. Fortsatt låga värderingar. Han underströk där att värderingar inte säger någon katalysator. Det kan vara lågt värderat.
Mm.
Länge.
Mm.
Ingen köpsignal att det är lågt värderat.
Just det.
Måste kolla på andra saker. Han nämnde också att han kollade lite grann på grafer, charts. Studerar eventuella trendvändningar. Tycker trender är viktiga att hålla koll på. Han berättade lite grann där vad han kollar på. Han nämnde Kina. Eventuell panikbotten. Han ville se kanske en dubbelbotten. Eller att det liksom börjar trenda uppåt där.
För att exakt. Man pratar om en hammer som en ändringsformation då, eller signal i alla fall då. Det blir intressant att följa naturligtvis. Ja, och Robban och gänget på Swedbank kan man naturligtvis följa på sociala medier och även läsa deras analyser som kund på Swedbank.
Just det. Så att följ Robban på Twitter.
Absolut. Med de orden tycker jag vi rundar av dagens sändning. Vi hoppas på bättre tider och lugnare börs och en fredlig uppgörelse i Ukraina. Bolag och fonder vi pratar om här är inga rekommendationer, det är observationer. Man får göra sin egen analys. Men med de orden, ha en riktigt trevlig helg.
Riktigt trevlig. Tack och hej.